Jo, så han hade lagt märke till det. Och då tänkte han, men hur är det egentligen inom forskarkåren? Vad tror de egentligen på liksom? Va? Och så började han att forska i det där, va?
Forska i vad forskarna tror.
Ja, precis. Va? Och han kom ju underfund med att det var, jag kommer inte ihåg vad, men han var förvånad att det var ju mycket större procent som egentligen trodde på sånt där och var intresserad av sådana här, vad heter det, saker, än vad, som de, vad de gav sig ut för liksom. Va? Och så då liksom, ja, han hade gjort ett forskning och han forskade och så kom han fram till resultat och så helt gick emot den gängse förståelse om liksom vetenskapsmän och så, hur de egentligen tror.
Det är jätte, alltså det här är ett manus, det är en sketch.
Ja, och
himla roligt.
Men han är underbar liksom.
För vem är det?
Va?
Vad heter han?
Han är den där Sheldrake, tror jag.
Du pratar fortfarande Rupert Sheldrake?
Ja. Ja, och så gjorde han en annan forskning också. Jag vet inte om du har hört det, men om de här olika konstanterna.
Ja, det sa du förra gången.
Ja, det gjorde han också en forskning då. Va? Hur är det egentligen med vad heter det, den här gravitationskraften, är den alltid lika på samma nivå liksom? Och så började han forska i det där då visade det sig liksom att ja, historiskt så har det gått både upp och ner liksom, va? Och så
ah, det där var intressant.
Ja, och så gick wow. Han då till forskare liksom och sa, ja, jag har forskat i det här liksom och jag har sett då, ja, 1920 var det så, 1922 då var det så och så vidare, och då går det, har gått upp på det. Och så när han gick då till en sån här, ja, forskare då som är inom det där ämnet och så, och då så där lite genant, och, ja, då har du liksom, vad heter det, nu har du liksom avslöjat en intern hemlighet liksom.
Vänta, sen du glömmer bort det.
Ja.
För jag tycker det är så intressant, därför att jag har nästan glömt bort det. Det är därför också man måste lägga upp sitt tal i sjok så att alla hinner komma in.
Mm.
Men i biotanklassen får man ställa frågorna sist, men det går inte när man sitter så här.
Ja.
Vad var jag tänkte på? Jo, vad var du sa där? Sheldrake och...
Gravitationskraften.
Jo! Alltså om den, jag vet inte så mycket om den här konstanten så, men om de här konstanterna eller den konstanten, vilka det nu är, ja, det är en eller flera, ändras hela tiden.
Ja.
Det är ju jätteintressant därför att annars så verkar det som att de alltid vilar på dem liksom.
Ja, precis.
Men om inte heller kan vila på dem, vad vilar det då på?
Ja.
Då ser det ju som att det är en mycket, mycket större balans, ja, av energier och så vidare som en harmoni. Och det är ju väldigt mycket den kinesiska och även indiska synen på kosmos liksom.
Mm.
Det är som till och med en konstnär, det har jag suttit här och sagt tidigare, tycker jag känner mig med att påpa, som jag träffade i Beijing på sin vernissage. Bara en vanlig målare, han sa till, när jag intervjuade honom, att vi kineser ser annorlunda på världen än vad ni västlänningar gör.
Mm.
Ni ser den som en stor maskin, men vi ser den som en dynamik av energier.
Mm.
Så här.
Ja.
Först han sa bara, han ville liksom bara tala om för oss västlänningar.
Mm.
Så här lite, han som konst speglar den här filosofin på något sätt. De är väldigt avancerade alltså i kineserna.
Mm.
Filosofiskt.
Mm.
Och det var bara en vanlig ung kille i 30-årsåldern med lijacka på sig.
Mm.
Men jag tänkte på det då. Det stämmer ju lite där faktiskt.
Mm.
Rätt intressant.
Mm.
Det är liksom en högre... liksom Purusha eller någonting.
Mm. Mm. Han håller ju mystisk. På... Han håller ju på med massa sån här rolig forskning.
Ja, men det är rätt kul att ta och göra på det sättet. Lite humoristiskt.
Ja.
Och det är därför jag börjar se en sån här liten rolig sketch. Eller vad man ska säga. När folk sitter och... hanterar de här frågorna på ett sånt roligt sätt så det blir helt uppenbart hur löjligt det är till exempel att vara ateist.
Ja.
Det är ju inte hållbart alltså.
Nej.
Bara det skulle man följa hela liksom, om du har, jag är ateist.
Mm.
Om du skulle dra alla konsekvenserna av det.
Ja.
För det är en världsbild.
Ja.
Om du ska bygga en hel värld på en sån världsbild.
Mm.
Den blir helt knäpp. Mm. Det är precis den som vi har mycket idag.
Mm. folk blir knäppa.
Och supersjälviskhet och liksom total neuros på grund av döden som inte bara av och på. Det finns inget efter. Det är liksom en absurditet man ska försöka leva i.
Mm. Ja.
Så att det där, jag tycker att det börjar bli så tydligt. Vi har hållit på så länge med det här att man kan förklara det inte med hjälp av långrandig filosofi, men sådana här enkla exempel och lite humor.
Mm.
Att det är jättebra. Jag ska läsa honom lite mer, för han kanske har gjort mycket sånt.
Ja, han gör redan. Mycket roliga grejer. Ja. Han har forskat i också, vad heter det här med telepati.
Ja.
Och så har han forskat i hundars beteende och hur de kan liksom ha koll på när folk ska komma hem. Utan att de har ju liksom de kan inte titta på en klocka och de kan inte, de är ju liksom hundar, de är ju så begränsade egentligen, va. Men egentligen så har de liksom speciella krafter och hur det där fungerar, det är ingen som vet, men det är uppenbart att det är andra saker som pågår där, va. Så, och det har han liksom visat på då, va. Så han har ju hållit på med alla möjliga sådana här forskning som är. Och sen så det här med, vad heter det, vad kallas det för? Jo, det har jag ju faktiskt märkt själv. Du vet, om man tittar på folk, även om de har ryggen emot en, va?
Mm.
Så känner de det på något vis, va?
Oh, ja.
Och det,
du vet, har jag märkt många gånger.
Ja. Och du vet när man kör som busschaufför.
Man får vara speciellt försiktig med kvinnor, har jag märkt där.
Ja, ja.
De är extra känsliga.
Ja. Men om du är busschaufför, va, och kör i stadstrafik. Och du har liksom massor med folk, va, hela tiden, va.
Ja.
Och om du då ibland, ja, man kanske bussen stannar vid en hållplats. Och så till exempel i Rådhusparken, det är ju liksom hundratals människor där, va. Men om du bara sitter och väntar in då liksom eller någonting att folk ska gå på och de ska gå. Så är man lite spacey så ser man någon och ryggen med någon, va? Så vänder de sig om och tittar rätt i ögonen på en, va?
Men det har hänt mig ofta, inte jätteofta, men det har hänt mig då.
Ja, men det jag vet jättemånga gånger liksom, man blir förvånad liksom. Ja. Hur det, i en grupp med människor, just den personen man tittar på och vänder sig på.
Ja, för du kontaktar ju den personen på något sätt med ditt medvetande.
Så. Ja.
Måste vara någonting sånt.
Ja.
Och så, alltså jag har märkt speciellt på kvinnor. Alltså för att jag är man och jag sitter på café och jobbar och sådär. Så sitter det väldigt många vackra kvinnor också. Ja. Och jag sitter liksom och skriver och så tittar jag upp och sitter alltid en framför mig.
Ja.
Och blir besvärad direkt liksom för att jag råkar titta en halv sekund för länge på henne. Ja. De är super, idag verkar vara super. Du kan till och med hitta webbsajter där det står hur länge man kan titta på någon innan de blir irriterad. Alltså man kan titta på en kvinna.
Ja.
Och hur länge han kan krama henne innan det är alltså olika kramlängder avgör. Alltså om du tar en sekund är långt.
Mm.
Om du tar en tionde sekund eller två eller tre för lång kram. Då betraktar den som en invit på något sätt. Eller du vet så här, va?
Ja.
Att det är, jag kan ju inte de här koderna. Men idag är det jättemycket sånt. Alltså.
Mm.
Så jag är också. Men det är ju för att vi kristnörelsen inte lärde oss det.
Mm. Nej, och sen så var han, han forskade ju också, det här med att om man tänker på en person så känner de det liksom, va?
Ja.
Och då gjorde han då, han hade grupper då liksom, jag vet inte hur han la upp det, men han forskade där och sen så skulle de ringa upp någon då, va? Han hade gjort något system där så att man kunde kolla då hur ofta som det verkar som att de hade tänkt på varandra så att säga, va? Och han visade ju på det att det är statistiskt visat att det här är inte bara 50-50 utan det är faktiskt det går över till kanske 60% eller sådär, va? Det 70%. Och alltså, jag vet ju min mamma en gång, hon hade, det var ju på den tiden när, innan det fanns mobiltelefonen, hon hade inte pratat med sin syster på flera år, och sen så Men så tänkte hon liksom väldigt mycket på sin syster och hon ville och så, ja, jag måste ringa henne liksom. Och så gick hon till telefonen och så lyfte hon upp luren och då var hennes syster där i telefonen. Mm. Och hennes syster hade ringt till henne men telefonsignalen hade inte kommit fram.
Har inte det hänt dig?
Ja. Nej.
Det har hänt mig kanske 4 gånger i mitt liv.
Ja.
Man tänker inte på de grejerna.
Nej.
Och jag tror att det var det jag... Går runt och prata också med folk. Det är en annan sån här idé jag har.
Mm.
Att bara prata med andra och spela in som vi faktiskt gör nu.
Mm.
Och få alla såna här små grejer. Som folk, man tänker inte på det.
Nej, nej.
Men det är egentligen anmärkningsvärt.
Mm.
För mig är det så, och det är helt, det har jag sagt många gånger till folk. Att när telefonen ringer så vet jag väldigt ofta vem det är som ringer.
Mm.
Jag är så van med det nu så jag tänkte, aha, det är Svarop som ringer nu.
Mm.
Faktiskt.
Ja, ja.
Och det blir mer och mer så.
Mm.
Ja. Och jag har till och med använt det lite som en slags träning för att försöka att själv träna upp den förmågan.
Mm.
Därför att där kan man direkt få märka om det stämde eller inte.
Mm.
Om man tänker att det är en viss person och så är det den. Ja, kryss liksom.
Ja.
Och jag pratade med Vegan om det och han håller på med samma sak egentligen. Han sa att precis som jag, att han är väldigt så att säga kritisk och vill inte acceptera någonting utan att han verkligen kan vara 100% säker på att, det, att han kan basera det i fakta på något sätt.
Ja, ja.
Även om man liksom får någon sån här inre ingivelse eller vet, röst från Prabhupada eller vad det nu är.
Ja.
Och vi pratade om hur man kan lära sig det, för jag också ungefär, jag vet inte om du har någonting sånt, men...
Ja.
Och jag, för jag tänkte också så att ibland får jag såna här ingivelser, jag kallar det för.
Mm.
Och då, hur vet jag att det inte bara är mitt sinne som lurar mig?
Ja, ja, ja.
Och då tänkte jag, men min måttstock på det, det är att det ska vara sant. Det ska vara att man verkligen känner, ja, det här förklarar ju allting.
Ja.
Helt tillfredsställande och det är nästan så det skiner om det liksom.
Mm, mm.
Jag kan känna när det är någonting som verkligen är sant och det är fakta.
Mm.
Man kan se i den här världen, jag har tittat där, exempel, några stycken och sen är det vetenskapligt bevisat för min del. Liksom.
Mm.
Och jag tror att man det var så Vegan också tänker jag som gäller det här med att öva upp sin mer subtila förmåga.
Ja.
För jag... Bhaktivinoda och de här, de hade ju, de levde ju med det där, de fick instruktioner i sömnen från olika, det kom olika, han beskriver sin biografi, kom olika visa personer till honom i drömmen och talar och så gav honom instruktioner, så skriver han ner i sin dagbok nästa dag.
Mm. Nej, alltså där på den andliga nivån så på något vis så finns det inte tid och rum, va? På samma sätt, va? Som här.
Mm.
Men det roliga är ju det att även inom vetenskapen så har de ju faktiskt visat på att det här med tid och rum, det är illusoriskt, va? Och det är ju, det finns ju då ett vetenskapligt experiment som det har med det här, vad heter det, entanglement, har du hört talas om det?
Ja, vad heter det? Absolut.
Ja.
Jag ska bara gå och tvätta mina händer.
Ja, jag kan inte göra det också.
Ja, men det här är väldigt intressant.
Jag kan inte tillgodogöra mig med just nu.